Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, du som är Herre över liv och död, kom då och ge oss det liv som bär oss genom död och grav och som ska fullkomnas hos dig i himlen genom Jesus Kristus, vår Herre. Öppna ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Den här söndagen har kallats Lilla påsken, för temat är ganska likt påskens budskap, temat frigjorda från träldomen under förgängelsen. Påsken infaller under våren på norra halvklotet då när vi närmar oss den ljusare tiden, när vi ser fram emot den skira grönskan. Och nu på hösten står vi inför förgängelsens faktum. När löven gulnar, när allting så småningom börjar vissna. Just nu behöver vi verkligen påminnas om att döden inte har sista ordet, utan att Gud råder över liv och död. På predikotext som vi redan hörde från altaret, från Lukas evangeliet 7:e kapitel, handlar om att en död blir uppväckt till liv. Det här är den första av tre berättelser där Jesus uppväcker döda. Den följande är Jairus dotter och sen den tredje Lazarus. Lukas anger inte tiden precis när det här sker. Ingen annan av evangelisterna berättar om den här händelsen. Men det är tydligt att den sker när Jesus är verksam med att, när han samlar stora skaror omkring sig. Under den tid när hans popularitet är som störst. När han uppväckte Lazarus, då var han redan på väg mot döden. Det var bara några månader förrän han dog och också uppstod. Strax efter vår text skriver Lukas att Johannes döparen fick höra allt det här. Han var då i fängelse och sände sina lärjungar för att fråga vem Jesus är. Och Jesus svarar med att hänvisa till vad han gör, vad han ser att Jesus gör. Hur han botar sjuka, blinda får sin syn, döva hör och döda uppstår. Men Jesus hade inte i första hand kommit för att uppväcka döda till ett förlängt jordiskt liv. Att han gör så här beror på hans barmhärtighet. Men hans huvuduppgift är att skapa grunden till att vi ska få leva. Och inte bara leva en lång tid här på jorden. Det är inte det som är det första, utan att vi ska få leva evigt med Gud i hans rike. Att han uppväckte döda också här på jorden visar hans barmhärtighet, men det är också ett vittnesbörd om hans gudomlighet. Hur Gud ger honom kraft mitt i hans förnedringsvandring. I dagens predikan ska vi först stanna en stund inför den obarmhärtiga döden som här i texten verkligen visar sig från den mest obarmhärtiga sidan. Sen ska vi se hur Gud skapar liv i döden och till sist också lite fråga oss vad texten kan lära oss om vår uppgift. Den här händelsen som vi har framför oss idag, den är verkligen tragisk. Den väcker starka känslor. Naturligtvis är dödsfall alltid tragiskt. Vi måste skiljas kroppsligt från det som vi har kärt. Vi måste skiljas från de timliga välsignelser som Gud har gett oss i detta liv. Döden är en fiende till livet eftersom den kom in i världen genom syndafallet. Därför är den smärtsam. Särskilt smärtsam blir det här aktuella dödsfallet på grund av den situation som Lukas återger. Man bar ut en död som var son till en änka. Sonen var änkans enda son. Det ryms mycket sorg och lidande i de här korta orden. Han var sin mors enda son och hon var änka. Att mista ett barn är oerhört smärtsamt, men den här änkan hade mist sin man. Därmed blivit farligt utsatt i samhället och självklart också fattig. För en son var det en trygghet att ha en son som kunde stötta henne och sörja för henne under hennes ålderdom. Men nu hade också det här stödet tagits ifrån henne. Det var en maximal olycka. För änkan måste det upplevas så att Gud har övergett henne. Varför skulle hon drabbas av en sådan olycka? Sorgen var obeskrivlig. Det var inte underligt att det var en stor skara människor som följde sorgetåget, som gick ut genom stadsporten för att följa med till begravningsplatsen utanför staden. Enligt judisk sed skulle begravningen ske samma dag som dödsfallet skedde, om det inte var sent på dagen, då skedde den följande dag. På den tiden grät och klagade man högljutt. Det var inget tyst, andäktigt sorgetåg. I det här fallet var det verkligen orsak till högljudd klagan. Att Jesus råkade komma förbi just när sorgetåget kom ut genom porten, det är ingen tillfällighet. Det är inte så att han råkade. Han visste att han behövdes där. Han skulle ge folket ett tecken på att Guds rike var nära, men han ville också förbarma sig över änkan och ge henne sonen tillbaka till livet. Därför säger Jesus till änkan: gråt inte. Det ska vara meningslöst att säga så om orden inte hade åtföljts av handling. Det att man säger gråt inte åt en sörjande, det hjälper inte. Men Jesus ville nu fästa änkans uppmärksamhet vid att han hade för avsikt att göra ett under. Jesus rörde vid båren. Enligt judisk lag blev den som rörde vid en död oren. Men Jesus, han var herre över döden. Han var också herre över de judiska lagarna som bestämde det här. Den tiden skulle nu vara passé. Tydligen tog han tag i båren så att bärarna uppfattade att de skulle stanna upp. Och så kom hans ord som direkt riktades till sonen som låg död. Unge man, jag säger dig, stå upp. Jag säger dig. I de orden var det makt. Jesu ord var liv. Och så reser sig den döde upp och på en gång är han helt levande. Och Jesus sa, Jesus gav honom åt hans mor. Den döde började tala. Det kunde ha varit intressant att veta vad han sa. Det märkliga ord att Jesus gav honom åt hans mor. Han gav livet igen åt sonen. Denne änkans sista stöd i livet gav han åt modern. Hon hade en gång fött honom. Gud hade tagit bort honom ifrån henne. Nu gav han henne honom tillbaka. Vilket saligt ögonblick var det inte för modern. Kan hända hade änkan i sin sorg och smärta förebrått Gud för att han hade övergett henne och lämnat henne i en fullständig olycka. Sådant är ju mänskligt. Nu hade Gud kommit till henne och rest henne upp och han gjorde det med ett ord. Folket förstod att det var något särskilt med denne man som genom sitt ord kunde uppväcka döda. Och så greps man av fruktan, står det. Och så prisade man Gud och sa, en stor profet har trätt fram ibland oss och Gud har besökt sitt folk. Man greps av fruktan för man såg att den som handlade var sänd av världsaltets herre. Han som från början var upphov till livet. Han som råder över allt och över alla. Han gav ära åt Gud. Man trodde att Jesus var en profet. Och så var det ju. Han var ännu mer än en profet. Han var Gud själv som hade kommit till människorna. Gud hade besökt sitt folk. Vi ska så gå över till att tillämpa den här berättelsen mer allmänt. Då kan vi först konstatera att vi inte kan överföra händelsen som ett exempel som ska upprepas. Visserligen hände det också vid enskilda tillfällen att Jesu apostlar uppväckte döda. Ett sådant exempel såg vi nyligen i vårt bibelstudium över apostlagärningarna 9. Men vi har inte fått några löften att undret ska upprepas idag. Vi kan ändå hämta en lärdom av textens berättelse. Vi kan förstå att Gud är Herre över döden. Vi kan lära oss att döden egentligen inte är en fasansfull fiende för den som hör Herren till, utan en sömn i väntan på uppståndelsens dag. Döden är porten till en bättre tillvaro. Därför kan döden för kristna förmedla en glädje mitt i sorgen och saknaden. Glädjen över att Jesus genom sin död och uppståndelse besegrat djävulen och därmed tagit ifrån döden dess udd. Jesus väckte upp den döde sonen med ett ord. Många av oss kan vara svåra att väcka när vi sover. Det kan behövas många ord. Det kan till och med behövas en skvätt vatten ibland. Men ändå handlar det bara om en kroppslig sömn. Den döde vaknade upp av ett ord. Det är ju mångfalt oändligt mycket svårare att väcka upp en död än att väcka upp en som sover. Men lika lätt ska det också vara för Jesus att väcka upp alla människor på den yttersta dagen. Paulus beskriver tillståndet efter den kroppsliga döden som en sömn som vi ska väckas upp från på den yttersta dagen. Han skriver i första Thessalonikerbrevet 5 så här. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Döden är alltså inte punkt och slut. Det är bara en vila i väntan på uppståndelsens dag. För vi vet att vi ska uppstå för att Jesus har dött och uppstått. Han var den första som uppstod på ett sätt som visar hur också vi ska uppstå. Den döde i Nain uppstod för en tid, men han dog igen när hans tid var ute. Jesus uppstod för att aldrig mera dö. På samma sätt är det också med uppståndelsen på den yttersta dagen. Då finns inte döden mera till. Då ska vi få se Jesus och leva med honom för evigt, i en evig gemenskap med Jesus. Men här måste jag också lägga in en annan sida, det som Paulus nämner i det här stället från 1 Thessalonika 5. Så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Det finns de som inte har något hopp, utan som ska uppstå till en förskräcklig dom när Jesus kommer tillbaka, och till en plågsam evighet. Det är den eviga döden, en evig skilsmässa från Gud. Det är en förfärlig sak. Den är ett resultat av otron. Därför är det så hemskt att begrava en som gått bort i otro. Det finns inget hopp kvar. Men det är just för att vi inte ska behöva drabbas av den förfärliga domen att drivas bort i den eviga elden som är tillredd av djävulen och hans änglar, som Jesus kom hit i världen. Det är därför som ett dödsfall alltid påminner oss om att vår tid här på jorden är kort. Så att vi tar vara på den och söker Herren medan han låter sig finnas. Textens berättelse om änkans fruktansvärda sorg vid sin sons bår är en bild av hur tomt och eländigt livet är utan Gud och utan hopp för evigheten. Jesu ord om tröst och hans livgivande ord till den döde är däremot ett vittnesbörd om hans stora barmhärtighet och kärlek som han har visat oss genom att låta sig födas som en människa till vår jord, som ett litet värnlöst barn. För att han skulle gå igenom alla mänskliga frestelser och vedermödor för att befria oss från dödens grepp över oss. Ja, till sist att gå in i döden, lida döden för att världen ska leva. Utan Jesus är vi döda. Det beror på att vi är syndare av födelsen. Som syndare har vi ingen del i det liv som Gud vill ge oss människor och som vi är skapade till. Vi är skilda från Gud. Djävulen har rövat oss bort från honom. Men också idag ljuder Jesu ord: stå upp. Hans ord gör levande. Det för oss in i gemenskapen med Gud. Det föder på nytt. Hans ord övervinner djävulen. Ingen död kan någonsin bestämma sig för att börja leva. Men han kan väckas till liv genom Jesu ord. Bara genom Jesu ord. Och det är verksamt också idag. När vi på Guds uppdrag får berätta för andligen döda människor om hur Jesu heliga liv och hans oskyldiga död har kommit dem till del. Det kommer oss också till del i det heliga dopet, när ordet kommer till oss. Det föder liv i dem som inte har något hopp. Det ger visshet om att ingen död, ingen djävul, ingen sorg, ingen smärta någonsin ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Vår berättelse har ännu en sak att lära oss. Det är att vi ska visa barmhärtighet så som Jesus visade barmhärtighet. Det kan vi göra på två sätt. Det ena sättet är att dela med människornas sorg och lidande. Så som Jesus kände sorg och deltog i änkans lidande. Och det är det här som ska börja, som vi ska börja från. Det är att vara medmänniska. Det andra är att vi förmedlar Jesu livgivande ord till dem. Här får vi se på hur Jesus gjorde och följa honom. Fastän Jesus visste vad hans uppgift egentligen var, att frälsa människor från den eviga förtappelsen, så kände han ändå medlidande med människorna som kom till honom med jordiska behov. Han förbarmade sig över dem alla. Det står på många ställen i evangelierna att han blev så överlupen med arbete att han inte ens hade tid att äta. Han tänkte inte på sig själv. Som Gud hade han ju kunnat skaffa sig mat på ett övernaturligt sätt, så som djävulen föreslog i öknen. Men det gjorde han inte. Som Gud kunde han ha använt sin allmakt till att få över mänsklig kraft och styrka. Men det gjorde han inte. Han var i sin förnedringstillstånd en människa som vi. Han blev trött. Han blev hungrig. Som en vanlig människa kände han medlidande med dem som var sjuka. Och han sörjde med änkan som hade mist sin son. Och han använde sig av den särskilda utrustning som han hade till förfogande för att hjälpa andra. Inte för att själv ha det bra. Så vill Gud att vi också ska ta del av våra medmänniskors behov och dela deras lidande och sorg och hjälpa dem där vi kan. I det här kan vårt hopp inför döden, som vi har som kristna, vara ett vittnesbörd om att det finns något bortom död och grav. Att döden inte är ett hopplöst slut för den som älskar Jesus. När Gud ger oss tillfälle får vi berätta varför det är så. Och räcka våra medmänniskor det livgivande ordet så att också det kan få hopp inför döden. Det kan vara ett tillfälle i samband med att någon mister en kär anhörig. För att få kraft och frimodighet att göra det får vi alltid be Herren att han öppnar vår mun och säger det som behöver sägas i rätt stund. Så får också vi ge Gud äran och tacka honom för att han har besökt sitt folk. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.